Jag tror att det är en midsommar då, ja, det börjar trevligt. Jag kommer dit med min hundvalp. Det blir fest. Se till så att hunden får liksom hundvakt. Det kommer in droger i bilden. Festen eskalerar rätt fort. Halva kvällen har jag fått återberättat, har absolut inget minne. Men det slutar i alla fall med att jag vaknar upp i min trappuppgång. Raklång med kläderna på utanför min lägenhet. Jag har ingen plånbok, jag har ingen telefon, jag har inga nycklar, jag har absolut ingen hund. Vet inte vad klockan är, vet inte hur länge jag har legat på det där stengolvet utanför min lägenhet. Får liksom skrapa upp mig själv, stappla ut och bara okej. Vad gör jag nu?
Jag heter Nemo Hedén och ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av den här podcasten som heter Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och jag sitter här som vanligt med min kollega, kompis, radarpartner
Magnus.
Magnus Hedman.
Du började dagen lite annorlunda.
Ja, men jag
du
känner
började med att berätta själv. Ja, jag får göra.
Ja, men jag vet, men vi säger alltid samma sak varenda vecka. Så jag kände det. Jag måste ha lite omväxling.
Oj, oj.
Ja, men du vet,
vad tror du våra lyssnare säger nu?
Ja, det blir error i hjärnorna. Ja. För du vet, för knarkare så behövs rutiner, du vet.
Mm, många rutiner.
Ja, men när det förändras, då blir det rörigt.
Man kan ju förändra sina rutiner.
Ja, det kan man göra.
Hur ser dina rutiner ut?
Det beror helt på om jag har barn eller inte, kan jag säga. Ja, men något jag aldrig ruckar på, det är mina mötesgåenden och mitt sponsrande. Det har jag alltid levande. Och att jag liksom har kontakt med folk i programmet. Men det där övriga som vi ju arbetar med bön och meditation och sånt där, det är mycket sämre på när jag har barnen, kan jag säga.
Ja.
Det är svårt när man har en ettåring och en fyraåring som klättrar på en konstant. Liksom.
Ja.
Nu har jag ju en tjej som klättrar på mig ibland och då det är lättare.
Ja. Men hur är det med sömnen då när du har barnen? För du får sova rätt lite då.
Ja, det får jag.
Men du lägger det tidigt.
Det vet du.
Ja,
du kan ringa mig så här 7:15 och jag bara, Magnus, vem ringer så här sent? Ja. då är jag på väg till säng med mina tjejer liksom.
Ja.
Själv då? Du känns lite noggrannare.
Ja, men jag är noggrann med mina rutiner. Noggrann med meditation, bön varje morgon. Och jag märker direkt när jag missar det. Det gör jag. Ibland kan jag vara lite för het på telefonen och börja scrolla direkt och då det känns inte bra. Alltså. Det kan alltså förstöra ska jag inte säga, men det kan påverka mig en hel dag om jag inte gör mina morgonrutiner. Jag fortsätter faktiskt på kvällarna att göra en inventering varje kväll också. Det händer såklart att jag missar det, jag är inte mer en människa, men jag fortsätter göra det alltså.
Jag dejtar just nu en tjej, eller vi är tillsammans. Vi är ju faktiskt ett par nu sedan några veckor tillbaka. Och hon är ju också en av oss. Och hon är öppen med det, så det är inte så att jag hänger ut henne här. Hon har gått ut med det själv. Och hon är ju, har ju drygt ett år i tillfrisknande. Och hon är ju väldigt noggrann med sina rutiner. Eftersom att hon är så pass mycket nyare än vad vi är. Och då påminns jag ju om hur jävla anal jag var med det själv i början. Det blir rätt så att med åren att man börjar liksom så här chilla lite mer och tänka så här att ja, men det är lugnare. Men då är man ute på hal is.
Ja, men och det är ju så. Det är där vår medicin. Ja. Vi måste ju ta den.
Och jag är glad för att jag påminns om vad jag ska göra när jag är med någon som är så duktig i det. Liksom. Ja, idag gästas vi av en kille som kommer ifrån samma värld som mig, kan man säga. Det var ju egentligen, om man kan säga så, men han har varit i den världen en sväng i alla fall, får man säga. Och jag tänkte att vi ska ta in honom direkt.
Det blir spännande.
Ja, det blir det.
Yes.
Ännu en ny livshistoria, ett nytt livsöde och en ny gäst. Vi säger varmt välkommen till Simon Lundberg!
Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jo, men jag mår väldigt bra. Jag har haft en så här tuff vecka, men som är mest relaterad till stress och att det är sommar och annars. Men överlag mår jag väldigt, väldigt bra.
Tycker du att det är tufft att vara nykter, extra tufft när sommaren kommer, eller känns det liksom, det spelar ingen roll?
Nej, men det återstår ju att se. Det är svårt att jämföra med, nu är jag ju också inne på mitt första år sedan förra veckan. Så att jag har ju bara förra sommaren att jämföra med, och den var ju inte kul. Så att den här sommaren ser jag väldigt mycket fram emot. Det kommer ju uppenbarligen bli något helt nytt. Samtidigt är det ju jävligt läskigt. Jag vet ju inte alls vad man gör eller vad man ska göra, vad man inte ska göra. Förra sommaren så såg jag ju bara till att liksom fängsla mig själv. Mm. Det tänker jag inte göra det här året.
Nej.
Men överlag, väldigt positiv till den här sommaren. Det känns skönt.
Mm. Vi brukar göra som så att våra gäster får dra en liten life story för oss. Att berätta lite om hur det har varit. Och sen så hur man liksom hamnar i skiten och vad som hände och hur det är idag helt enkelt.
Yes.
Ja, och så kan väl vi bara slänga in lite kompletterande frågor då och då om vi undrar någonting. Hur känns det?
Jättebra. Det slog mig först när jag var på väg hit. Jag tog en timmes promenad för att verkligen så här få rensa tankarna, vara klartänkt. Att jag aldrig gått tillbaka på det här sättet förrän nu.
Spännande.
Ja, och jag hann liksom ändå se att så här, fan vad jag på något sätt alltid har liksom så här ramlat mellan stolarna på något sätt väldigt tidigt. Jag ska förklara varför. Men jag är född för 31 år sedan i Tyresö som ligger här i Stockholm. Och så här, till synes en jävligt bra uppväxt. Tyresö är jättefint. Det är liksom i princip skärgården. Har haft det lugnt runt om mig. I många, många anseenden. Tyvärr, och det är så här, jag var rätt så tidigt mobbad. Men hade alltid vänner. Så det räknades inte riktigt. Hela min familj består ju av missbrukare. Men inte min mamma som jag bodde med. Så det nådde liksom aldrig riktigt fram. Så att jag har liksom alltid varit väldigt väldigt skyddad. Jag har inte saknat någonting. Förutom med pappa som då åkte in i fängelse 25 år när jag var 2 år. Men det var för tidigt så jag minns ju inte riktigt.
25 år?
Ja, han fick 25 år i USA.
För?
Narkotika och bankbedrägeri.
Ja.
Så han skulle göra sin stora, sista, som vi kommer komma till också, en sista gång.
Mm.
Bara en sista gång. och den har man ju sagt till sig själv nu. Men så att det är så här, jag har liksom alltid, det har inte gått hela vägen fram. Så att det har alltid varit någonting som stör, men inte tillräckligt för att jag ska få uttrycka det egentligen. Men så att så här, jag tror att jag var rätt, så här, har jag fått höra i alla fall av min mamma. Jag tror att jag ifrågasatte så här döden rätt tidigt. Och varit ångestladdad rätt tidigt. Och ville ofta vara för mig själv. Extremt känslostyrd och känsloladdad unge liksom. Så att jag vet att hon kan ha skämtat om det. Att så här, det var så många gånger som jag blev så chockad och förvånad. Att du ens sitter och grubblar över såna här saker så tidigt. Och så blir det en gullig grej liksom. Så att så här, jag tror mina tonår var nog förutom att liksom vara i skuggan rätt utsatt och mobbad och jävligt liksom på spänn hela tiden för de som gjorde mitt liv jävligt surt, rätt kul. Brukar också så här skämta med de som växte upp med att alla tjejer var alltid kära i Simon, men alla killar hatar honom.
Mm.
Och så var det. Så att jag är populärt, kul, många vänner. Jag tror inte att jag festade liksom hårdare än någon annan. Egentligen, förutom att alltså, man började kanske lite för tidigt. Men ändå, jag tror att den enda skillnaden var väl att jag så här, rätt tidigt var ganska hopplös. Ja, men så här, ledsen unge, ledsen tonåring. Var inte så utåtagerande på det sättet, men mest att jag liksom höll det väldigt mycket för mig själv. Arg, ledsen, hopplös, alldeles liksom för tidigt. Och skulle nog sen bli vuxen väldigt, väldigt fort.
Mm. Innan du fortsätter där, du sa men inte tillräckligt så att jag fick uttrycka mig.
Mm.
Vad menade du med det?
Nej, men jag skulle aldrig påstå så här, jag bad aldrig om hjälp för att jag blev mobbad. För att jag hade ju vänner. Och det var ingen som tog tag i mig på det sättet när jag hade, förutom min mamma då, så var ju alla andra runt omkring mig familjmässigt var ju missbrukare. Men jag hade ju allt på det torra tack vare henne, så att det var ingen som riktigt så här förklarade eller frågade så här, hur känns det eller hur går det där eller har du kontakt, utan det var ändå så här, men du har ju en toppen mamma, så att det är ju, vi ställer inga frågor. Så att,
och vem var det som sa det till dig? Var det du själv som sa det till dig?
Nej, men eftersom ingen ställde frågor, antar jag det.
Mm.
Så att jag tror att så här, väl, extremt mycket har fått komma nu så här, väldigt, väldigt långt i efterhand. Mycket frågor som aldrig blev ställda. Extremt mycket ilska gentemot dem runt omkring mig. Mm. Vilket så här nu med facit i hand har en enormt stor förlåtelse kring och en förståelse och en ödmjukhet inför. Jag utgår inte från att någon av dem någonsin vill att jag skulle må dåligt över hur de agerade eller framförallt inte agerade. Men det har ju tagit mig nu att fatta det fram till nu. Så det är ju snarare det. Jag är liksom så här, skämtsamt har man också sagt att jag är... Gud, jag är så lik min far, vi är som två kameleonter. Du kan sätta mig i vilket rum som helst, i vilket sammanhang som helst. Jag klarar mig alltid. Jag kan röra mig i alla vatten. Jag anpassar mig perfekt. Jag tror att det är det liksom hela mitt liv egentligen gått ut på. Att inte uttrycka mig fullt ut, men extremt duktig på att anpassa mig. Och framförallt ljuga. Alltså jag är den bästa lögnaren jag vet. Men det tär ju på en. Minst sagt. Så att dels så skulle jag bli vuxen väldigt fort. Jag tror att jag började gå på krogen när jag var 16-17. Och hade då ljugit för arrangörerna så att jag hade hand om liksom alla VIP-lister och champagnebord på krogar. De trodde absolut inte att jag var 16-17. Men så jag vet att när mina polare började liksom bli till gammal för att gå ut, då var jag så här, men gud, jag är så trött på det. Ja, men jag har gjort det här förut. Oh, kommer inget nytt, jag måste ha mer. Och bland annat då hamnade i samma sväng som du, Nemo. Mm. Och den svängen är ju dokusåpan. Så att då när jag var 18, då kände jag att jag har levt ett helt liv redan. Väldigt mycket i... Men det var helt okej, lugnt. Jag hade precis börjat testa att acceptera att jag inte var straight. Det var ju min absolut största rädsla och det jag blev mobbad för allra mest. Jag tror första gången jag liksom hörde bögjävel, då visste jag inte ens vad det var. Och jag var så mån om att hur det än blir så ska de aldrig få ha rätt. Alla de här åren av helvete, så det sista jag tänker göra, det är att visa att de hade ju rätt från första början. För fan, vad pinsamt. Det får inte hända. Så att då kommer den här chansen med att söka till en dokusåpa. Och när jag ansökte så var jag så här, vi ser som skämt hur långt jag kan gå, hur långt jag kan ta det här. Så när jag väl ansökte så skrev jag att jag var egen företagare. Jag var fotograf. Jag var modell. Den perfekta kvinnan såg ut si och så. Jag har haft så här många sexuella partners. Jag var ju själva verket absolut inte liksom straight. Jag jobbade i en Telia-butik i Vällingby. Jag hade absolut inget företag. Fotade ju det vid sidan om. Modell, absolut inte. Och de ringer upp och bara, du vet honom ska vi ha, du är perfekt. Och då jag bara, det här är ett skämt, de köpte alltså alltihopa.
Så jävla inte ifrågasättande.
Nej men helt sjukt. Och du vet, då ringer jag till min vän och bara så här, nej men de nappade. Och då var jag så här, nej men du måste gå. Jag var så här, okej, nej men jag kan inte göra det. Men jag gick dit på casting och verkligen gick in i en roll igen. Och då var den här... hunken på något sätt. Så det är det. Hela liksom mycket stora delar av mitt liv då har gått hela tiden ut på att anamma nya roller. Om och om igen. Skicklig kameleont och så vidare. Mm.
Men vilket år är vi i tiden här? Paradise Hotel, då är du... Mm. Är du bara...
18.
Du är alltså bara 18 år då?
Ja.
Liten pojke.
Nej men det, alltså, jag, vi kommer komma till det också. Jag har ju varit så extremt kritisk mot de här produktionerna nu i efterhand och försökt bjuda. Jag är liksom själv blivit inbjuden till olika debattprogram och tv-radio och varit tydlig med hur kritisk jag är. Mm. För mig idag är ju 18 en tonåring. Mm. Alltså det, man är absolut vuxen, men man är inte klar.
Nej. Nej, jag var ju 21, så det var inte mycket äldre liksom.
Nej.
Och det, då är man ju inte vuxen. Då är man är ju, och framförallt inte om man har samma sjukdom som vi, den här beroendesjukdomen. Då är man ju med taskig uppväxt och så här. Då är man, alltså vad fan är man då liksom?
Nej men det är ju bäddat för katastrof.
Verkligen.
Och jag tror att det var du som sa, jag lyssnade på det senaste avsnittet. Du sa det att så här, det skulle hända, så att jag vill inte skylla på det programmet. Men den skyndade ju på processen. Mm. Absolut. Och jag tror att det var i och med det, när då är jag alltså 18-19, då satt alltså då kickade något liksom ett system in, en extremt dålig rutin av väldigt många substanser. Mm. Så att jag tror väl där så det är, jag är fortfarande inne i den här rollen. Jag är inte bekväm någonstans. Jag vet att jag är rädd för att vad sa jag igår i synkarna och vad kommer jag säga idag? Vad har jag ljugit om nu?
Mm. Alltså förlåt, men fy fan vad jobbigt att spela det här dubbelspelet när man är i ett program. Och man är full och så ska man ha koll på vad man har sagt och vem man är egentligen. Alltså vad rörigt.
Extremt. Och det blev ännu värre när jag väl kom hem. För det, jag tror inte att någon av oss, det här var ju alltså 11-12 år sedan.
Mm. Det var året före mitt, va?
Ja, jag tror det. Jag tror det sändes 2009.
Ja, men 2010 var mitt.
Ja. Mm. Så det är så här, den här typen av program hade inte funnits på ett tag. Jag tror inte någon av oss som var med hade kunnat räkna med den effekten som skulle bli när vi kom hem. Alltså jag tror att de flesta av oss hade åkt dit för att vara så här, okej, vi får en gratis resa. Det här är något konstigt program, whatever. Det här blir kul. Kanske några som tittar på det. Och mitt enda fokus var ju att de som hade mobbat mig hela mitt liv skulle se det. Att så här, om jag nu är i ett program som går ut på att hitta en partner som är kvinna, festar, förhoppningsvis ligger, då borde mitt liksom förflutna vara out of the picture. Mm. Då är jag liksom, då är jag good.
Du var beredd att ligga med kvinnor i tv bara för, liksom, för den sakens skull, eller?
Nej, men det vill jag nog. Ja. Alltså det enda jag visste var att jag ville ligga med killar också.
Ja.
Men det sa jag absolut inte till dem. Nej, men så att, och där, alltså så att där började dels så är man i en helt absurd situation. Man är inlåst, man blir matad med alkohol varje dag. Alla de här mänskliga grejerna tas ju bort från. Alltså det programmet är upplagt för att man ska bli galen. Och från det här galna tillståndet i en upp- och nervänd värld där man helt glömt bort verkligheten, komma hem och så blir programmet en så här dundersuccé. Och jag är, ja, men då har jag nog fyllt 19. Och helt plötsligt gå från att ha ljugit, varit ensam, deprimerad, hopplös till att jag kan inte gå på gatan. Alltså folk skriker mitt namn, jag kan knappt vara hemma. Varenda tidning skriver om den. Man är på löpsedlar. Man är en hunk. Fortfarande, alltså 18-19 år. Har precis blivit av med oskulden. Du vet, och försöka hålla koll på mina lögner. Och där börjar jag liksom så här. Den plats där jag blev som allra mest älskad på var krogen. De miljöerna där jag liksom funkade som allra bäst i den här nya rollen jag tagit mig an var krogen. Och där gick det nog väldigt, väldigt fort. Allt handlade om ett låtsasliv. Jag kom undan med allt. Mm. Alltså så här, jag tjänade pengar på att supa. Jag åkte också de här helt jävla sinnessjuka barturnéerna med kravallstaket. Och du vet, jag sitter på en soffa i mitten av ett kravallstaket och super. Medan folk tar bilder på mig.
Hade du också Magnus Hedman som DJ?
Nej. Eller kanske, jag vet inte.
Nej, vi möttes nog inte. Våra vägar korsades inte där.
Nej.
Det räckte med Nemo en gång.
Sen fick du nog av hela den världen.
Ja.
Nej, men så att så här, jag vet inte om det här stämmer, men jag vet att det var vid något tillfälle jag var ute på någon av de här turnéerna och helt plötsligt så svullnar hela mitt ansikte upp. Jag blir liksom så här gulröd fläckig över hela kroppen. Och får höra då att jag är inne i någon sorts, liksom, jag har fått någon så här leversvikt. För att jag har krökat liksom, och festat alldeles för hårt så allting ballar av.
Mm.
Och jag sväller upp som en boll på plats. Tar en liten, och då här är jag fortfarande alltså 18-19 år. Men då tar en liten paus från festandet. Vilket då var typ en dag. Och sen är det nog liksom bara fortsatt, inte på det sättet. Men det kickade igång något som var extremt destruktivt och men samtidigt så här hållbart. Ju flängigare jag var, desto mer pengar tjänade jag och desto större blev mitt namn.
Men när du kom hem från Paradise Hotel-inspelningen och hade liksom kört det här dubbelspelet, du hade liksom marknadsfört en ny version av dig själv på något sätt.
Mm.
Vad tänkte du då om den här närmsta tiden efter programmet? Tänkte du att du skulle gå tillbaka till den du verkligen var eller att du skulle fortsätta leva i den här personan även i kändisskapet?
Alltså jag under flera år så var jag lite så här, vad fan har jag gjort?
Mm.
Hur ska jag någonsin liksom så här ta mig tillbaka till det här? Och vad är det ens att ta mig tillbaka till? uppenbarligen så fick jag ju aldrig, jag kommer aldrig uppnå den här responsen genom att vara bara mig själv. Har jag, liksom, har jag gått för långt? Och det var lite den... jag skaffade ett förhållande då också. Och i och med det började jag väl, tack och lov, liksom, lugna ner mig. Men då vet jag att jag... När det började liksom bli lite mer stabilare och... Alltså, då var jag 20. Ja, tänkte att nu har jag levt klart livet. Liksom, nu är jag vuxen. Jag tänkte att vi skulle förlova oss och vi skulle flytta ihop. Och då vet jag så här, men gud, om jag ska leva med någon, då måste de veta allt. Och då var då jag testade första gången att komma ut. För då var jag klar liksom med hela det här cirkuslivet, tänkte jag.
Hur gick det då att komma ut?
Men det gick åt helvete.
Ja.
Nej, men det gick inte bra alls. Och jag tror att det var också första gången som jag insåg att så här, hur jag använde alkohol. För att under det samtalet som först var väldigt lätt, och jag var så här, men vi skulle leva ihop, men det är så här, då måste jag ju bara öppna upp mig lite. Så här, det har varit lite si och så. Jag har nog, bara så att om du vet att jag är nog liksom bisexuell, tänkte jag. Och det gick inte, jag tror att vi båda var ju alldeles för unga, jag tror inte man fattar riktigt vad det var, men det gick åt helvete. Och då vet jag att jag tror att jag fick i mig, om inte en hel flaska vodka den kvällen, väldigt, väldigt snabbt. Det i kombination med min första panikångestattack, hon blir ju livrädd, ambulans hämtar upp mig och hamnar för första gången på psykakuten för män med alkohol och droger.
Mm.
Och får då förklarat att så här, de förstår inte hur jag står upp. Jag har sån hög promillehalt, men jag är så högfungerande ändå. Sen kanske det var mycket adrenalin och så. Men det var väl kanske första upplevelsen då jag insåg att jag är ett bottenlös. Liksom, och använder det på helt, helt fel sätt.
Mm.
Den stora aha-upplevelsen som jag kanske förstår idag var ju att så här, under alla de här åren, även som tonåring och som ung vuxen och som vuxen, jag har alltid kunnat, och så här, på gott och ont, jag har alltid kunnat jämföra med de allra värsta. Min pappa, jag kommer inte få, så länge jag inte får 25 år i USA, I'm all good. Så länge inte jag blir mina mostrar eller min morbror eller min morfar som inte klarar av ett liv utan flaskan eller tabletter. Alltså jag är högfungerande, så det är it's all good, det är lugnt. Så att det är så här, jag har ju haft de här senaste 10 åren till synes liksom ett bra liv. Alltså det har varit svinkul och jättemycket saker har funkat, men extremt mycket saker har ju gått käpprätt åt helvete. Och det är så här, det som är den stora liksom sorgen idag som man försöker undvika att hamna i, det är ju att såklart klandra sig själv. Men jag inser ju idag att så här, just för att man aldrig pratar om det här och inser ju att... ingen historia eller beteende är den andra lik. Alla har sin egna version, sin egna relation till de här substanserna. Man ska aldrig jämföra. Och det var ju det som, alltså att jag hela tiden hade något som var värre. Det är det som har gjort att jag kunnat fortsätta. Och det är så här, jag kom ju till slut ut, klev in i en ny relation. Som var liksom min första relation med en kille och... Allt hade landat, jag var lycklig, jag hade lämnat hela så här mediegrejen bakom mig. Jag var nöjd med bara jobb. Jag tror jag jobbade i restaurang då. Livet var så här bekvämt, skönt, jag var mer kär än någonsin. Jag minns så tydligt någon gång när vi hade åkt iväg någonstans, skulle fira, det kanske var midsommar eller någonting. Men vi var i alla fall ett litet gäng som bara skulle ha en lugn kväll så här, ute på landet. Man har väl köpt med sig som vanligt någon så här grill och några lådor vin och några öl och så vidare. Det blir lite senare och sen så är jag inne i huset och blir påkommen med att så här svepa vin. Jag står själv vid lådan och tror att ingen ser mig. Varpå då min partner står och han fattar ju att jag inte ser honom. Men han väntar lite så här, hur många glas ska han få i sig?
Mm.
Tills han till slut då bara... Ursäkta, vad gör du? För jag tror att han har aldrig sett en människa bete sig på det. Så för han måste det ha varit helt absurt att jag står och häller i mig glas efter glas. För att jag tror att ingen ska bara komma ifatt lite. De andra, det här kommer ta alldeles för lång tid. Jag måste upp på samma... Alltså så här, annars kommer den här kvällen bli alldeles för lång. Ser absolut inget konstigt med det då. Nu i efterhand så förstår jag så här, det är att jag var, så länge jag inte var min moster, min andra moster, min mormor, blablabla, så var allting lugnt. Det här är inget konstigt beteende överhuvudtaget. Så det är massa sådana här tillfällen. Och också så här, att kunna se tillbaka till egentligen allt som har gått åt helvete har ju bara gått åt helvete när jag har varit full eller hög.
Men du är inne på någonting där med att jämföra sig. Och det är ju tyvärr någonting som är det som sätter käppar i hjulet för de allra flesta som ligger i riskzonen för just det här. Mm. Att man ständigt jämför sig med de som är värre. Att det liksom berättigar en att fortsätta. Men jag har ju ett hem, jag har ett jobb, eller den personen är ju värre och jag har ju inte kört sprutor än. Alla de här ursäkterna liksom, istället för att känna efter hur det känns i en själv. Och istället för att fokusera på de konsekvenser som faktiskt har hänt, så ska man istället skjuta upp de här gränserna mer och mer och mer och jämföra sig med folk som faktiskt har förlorat allt. Och det är ju verkligen beroende sjukdomen i ett nötskal på något sätt.
Ja, det du beskriver också med sättet som du halsade vin. På tal om det här merbegäret, så är det rätt tydligt just där, komma i kapp. Ja, vad är det man ska komma i kapp egentligen? Ja, det man vill ha är ju mer effekt. Mm. Man vill ha ännu mer och mer och mer och mer. Och det här är ju den ena delen som vi kallar för fysisk allergi i beroendesjukdomen, där man inte, ja, det medbegäret, det går inte att stoppa.
Ja, men precis. Alltså en vanlig person har ju inte den här manin att komma i kapp som du beskriver. Mm. Någon som inte har den här problematiken. De tänker inte ens så.
Nej.
Alltså det säger rätt mycket liksom. Mm. Men det är superintressant att höra, för att man känner igen sig ganska mycket. Mm. Ja.
Ja, nej, men alltså jag tror att det är där, så här, att överhuvudtaget prata om det här. Jag har ju varit, jag är ju extremt tacksam för det här, men jag tycker fortfarande att det är väldigt läskigt, för att jag vill samtidigt inte själv bli jämförd. Mm. Jag vet inte hur jag ska prata om det här utan att måla upp, för det är så här, om jag säger det en gång så här, jag har nog gjort allt man kan göra, både i all substansväg. Det har gått så åt helvete det kan göra. Hur pratar jag om det här utan att sätta samma höga liksom åt helvete ribba för någon som hör det här, som egentligen inte, alltså som behöver en extremt mycket lägre ribba för att ta samma beslut som alla vi i rummet har gjort. Jag tycker att det är jättesvårt.
Ja, men det är inte så svårt, för att då tycker jag att vi säger samma sak till lyssnarna som vi säger till varje ny människa på mötena. Och det är att man ska fokusera på likheterna i den här podden. Mm. Om du lyssnar på den här podden och känner igen dig i en del grejer, så är det jättebra. Men du kommer också vara grejer som du inte känner igen dig i, och de kan du bara bortse ifrån. För att det är när vi fokuserar på likheterna i det vi hör som vi kan liksom ta till oss det, vi kan utvecklas och vi kan komma till insikter.
Ja, om man inser att man inte är ensam längre.
Exakt.
Och sen en viktig grej för dig också, du har 1 års nykterhet nu.
Mm. Grattis!
Tack så mycket.
Det är underbart. Det är ju också att inte ta ansvar, för du har ju varit också, det du beskriver utifrån din förmåga att anpassa dig och passa in och såna här saker, är ju också viktigt att du också förstår i din nykterhet att du kan inte göra andra människor nyktra. Du kan inte ta ansvar för andra människor. Så för dig att prata, du behöver kunna säga och ventilera det som du känner att du behöver få ur dig.
Mm.
Och inte tänka, undra om någon tänker så här eller så här. För det är ju lite så våra liv har gått ut på, att hela tiden allt ska se så bra ut och passa in.
Så ja, jag är fortfarande rädd för att göra,
ja,
för att,
det är fullt
för att
naturligt.
Inte göra rätt.
Ja.
Men om man ska säga snabbspola fram till varför jag blev nykter, så var ju också så här, till slut så gick det ju extremt fort. Alltså käpprätt åt helvete. Det var illa.
Ja, men ta oss tillbaka och berätta om den kapitulationen. Den här podden görs även denna vecka ihop med våra vänner på The House Rehab. The House som växer så det knakar, och det är vi givetvis väldigt, väldigt glada över, eftersom att vi jobbar väldigt tätt med The House och
Och ja, de är ju faktiskt huvudsponsorer i den här podden. Och jag tänker så här, om du där ute har problem med alkohol eller droger, men du känner att de här 12-stegsmötena som jag och Magnus ofta pratar om, det känns lite för läskigt. Det är någonting med att sitta i grupp med andra missbrukare som tar emot. Du är inte riktigt där helt enkelt, men du vill ändå ha någon sorts hjälp. Då är The House ett fantastiskt alternativ. Vi snackar alltså skräddarsydd, individanpassad öppenvård av högsta kvalitet i centrala Stockholm. Är du nyfiken på mer? Vill du veta om The House priser eller vill du bara ha mer svar kring beroende eller medberoende? Ja, då kan du mejla sandra@thehouserehab.com. Tack The House!
Nej, men alltså så här, idag så förstår jag inte hur jag med ett missbruk har kunnat jobba, sköta ett liv, sköta relationer samtidigt som ett missbruk. Så att jag skulle bli utbränd, idag förstår jag det, men då såg jag det inte komma. Det kom väldigt hårt. Jag blev utbränd flera gånger, men sista gången så small det verkligen så här ordentligt. Och det här var väl för 2 år sedan. Och jag skyllde ju bara på jobb, såklart, och andra relationer och livet i sig. Det enda som höll mig vid liv var att få ta droger och dricka alkohol och gå fucking banana, så att jag åtminstone, om jag bara kan få en sån kväll, då kan jag bemöta helvetet som livet annars är. Ja, men du vet, så här, hallå, yxskaft liksom. Så att det var min och när inte min vanliga umgängeskrets räckte till, då skapade ju mig liksom ett dubbelliv. Så att då gick det liksom så här, steg 2 var ju sen när jag då sa hej då till den vanliga festen och gick vidare till mer underground, alltså den riktiga festen där jag visste att det var nästan kunde längta en hel kväll, att så här, snart ska jag komma iväg till den här, vad jag, alltså idag jävligt liksom inte så trevliga platsen, men där kunde jag i alla fall bara, du vet, försvinna i några dygn. Så att jag kunde klara de kommande veckorna, för att jag hade mycket att göra de kommande veckorna. Så jag behövde de här 3 dagarna och bara få koppla av för att klara.
Kallade du det för ventil också, eller?
Ja, nej, men allt, you name it.
Klassiker.
Mm.
Men så var då, och sen när jag samtidigt ville upprätthålla att så här, allt är fine, jag ska ta det lugnt, nu börjar mitt nya liv, jag skaffade en hundvalp mitt i utbränningen, för att det är liksom så här, ja, jag är på banan, jag gör någonting gott för mig själv, jag skaffar hunden för att inte kunna stressa så mycket med jobb längre, för det var ju det som var problemet, jobbet, va? Jag har jobbat alldeles för mycket, alldeles för hårt, men får inte riktigt det heller att gå upp, såklart. Hundvalp när man är utbränd är inte den jättebästa kombinationen, men jag tror att det är en midsommar då. Ja, det börjar trevligt, jag kommer dit med min hundvalp, det blir fest, se till så att hunden får liksom hundvakt, det kommer in droger i bilden, festen eskalerar rätt fort, halva kvällen har jag fått återberättat, har absolut inget minne, men det slutar i alla fall med att jag vaknar upp i min trappuppgång, raklång med kläderna på utanför min lägenhet, jag har ingen plånbok, jag har ingen telefon, jag har inga nycklar, jag har absolut ingen hund. Vet inte vad klockan är, vet inte hur länge jag har legat på det där stengolvet utanför min lägenhet. Får liksom skrapa upp mig själv, stappla ut och bara okej, vad gör jag nu? Lyckas ändå liksom få tag på en vän och sen liksom lösa allt det där, men ser fortfarande inget problem. Jag bara säger, men jag är fortfarande utbränd. Då kanske inte man ska dricka alkohol, då kan det bli lite galet. Skämta liksom om att så här, vänner som men Simon, oj, vad händer den här kvällen? Du kommer ju alltid med så roliga historier, men det är fantastiskt hur du landar på fötterna om och om igen. Men det slutar med att jag förlorar min lägenhet. Så jag förlorar mitt hem. Skulden med min hundvalp som bara, det är så här, jag måste göra mig av med hunden.
Men hur förlorar du lägenheten?
Dels så kunde jag inte betala den, och sen så var det för stökigt. Jag var försenad och men det var bara så här, jag var en stökig människa liksom. Mm. Och det hade säkert gått om jag hade samtalat lite mer. Men det var mer jag som var så här, passar inte. Ja, men vet du vad? kan du ta din fucking lägenhet? Kan du köra upp den någonstans? Jag behöver inte dig, jag behöver inte ett hem, jag behöver ingenting. Fuck you, bra, då skakar vi hand på det. Hörs. Men någonstans ändå lite så här i bakhuvudet, så här, men okej, vi ger det en chans till, men då måste jag härifrån. Uppenbarligen så jag kommer inte på benen när jag är kvar i den här stan. Det finns för många liksom så här, jag kanske bara behöver ut, men jag måste vila ut ordentligt. Så att det slutar med att jag flyttar utomlands. Och flyttar till en stad där jag aldrig har varit förut. Jag känner ingen, men jag lyckats liksom... Och jag flyttade dit med alla mina jävla kreditkort.
Vad var det någonstans?
Budapest. För jag unnar mig att liksom maxa de här kreditkorten. För att jag ändå haft ett tufft liv. På grund av jobb. Så att om det är något jag ska få, så är jag väl ändå maxa mina kreditkort. Och vara någon annanstans ett tag. Men märker ändå så här... men jag mår bra. Alltså så här, jag är... mot liksom alla odds en rätt lugn människa. När jag får bestämma vem jag ska vara när jag kliver in i ett rum, så har jag kontroll. Och det är så här, jag är rätt lätt stimulerad. Och njuter jättemycket av att vara själv. Har bestämt mig för att så här, hålla mig borta från sociala tillställningar. Så här, var bara med själv. Så att du någon gång då och då kan unna dig ett glas eller någonting. Grejen där är ju bara så här att så fort jag får i mig det här glaset, så slutar den kvällen. Alltså... i ett annat land någonstans 3 dagar senare. Jag har ingen aning om vad som har pågått. Förstår fortfarande inte problemet överhuvudtaget. Men märker att någonting, det är någon skillnad här. Och sen så kom alltså pandemin. Och jag ska hem på ett snabbt besök i Sverige, som jag har lovat att så här, jag ska aldrig mer komma tillbaka till Sverige. Nu mår jag så bra i det här landet. Om folk bara såg mig nu, att det är så här jag är. Jag funkar liksom. Men fastnar i Stockholm. Och när jag flyttade till Budapest, så var jag ju mitt uppe i ett kaos. Så att jag gjorde mig av med allt. Alla mina ägodelar, jag äger inte en pryl. Jag kastade allt. Jag vill inte se någonting mer. Så att när jag väl kom tillbaka hit och inser att jag är fast här, så står jag då helt plötsligt. Och då, pandemin har gjort att allt har gått åt helvete i Budapest. Då är jag i Stockholm. Jag har inget jobb. Jag har inget hem. Jag har inga kläder. Jag äger ingenting. Och den lilla så här biten av mig som ändå var så här, jag är på väg att gå in i en ny fas, jag klarar det här, det kommer bli bättre, försvann. Och då var då jag bara så här, nu kör vi. Alltså buckle the fuck up, på med säkerhetsbältet, jag ger mig själv ett år. Och om jag nu ska ha 1 år kvar att leva, då ska jag må bra. Och det enda jag gör är liksom super och knarkar. Och tänker fortfarande, jag har inget problem, jag tar hand om mig själv. Du vet så här, jag unnar mig det här sista, och för jag nu klarar jag inte mer liksom. Jag unnar mig det här sista året av att bara se till att det åtminstone är väldigt väldigt kul. Och sen så när
hade du råd, och var bodde du någonstans då under det året?
Jag hade absolut inte råd, men det, alltså man löser det på något, alltså på något sätt, så man hittar ju sätt. Nya, och så man bränner ett visst umgänge som kan förse en med droger, fast jag är ändå bättre än dem. Alltså här, jag tillhör dem inte. Jag kommer bara hälsa på, så jag behöver inte vara, jag är liksom inte i den kretsen alls. Och lite så här, man har sett alla de här gränserna som förflyttas, så man ger sig själv tillåtelse och godkännande för så mycket saker väldigt fort. Ja, och då är det att jag ska åka ut till skärgården och återigen ta på mig den här fasaden att allting är lugnt, träffa en vän, och där kan jag inte ta någonting. Och märker att någonting funkar inte med min kropp. Jag kan knappt stå, jag kan knappt ligga ner, jag kan knappt sitta upp. Jag spyr som en kalv. Jag har som fel, alltså jag vill vända. Jag tror så här, när som helst så vänds jag ut och in. Jag förstår inte vad jag, du vet så här, jag har inte stressat, jag har inte gjort någonting. Jag har bara sett till att ha kul, må bra. Varför mår jag så här? Vad har jag gjort för att förtjäna? Och inser då att så här, men gud, det här, jag är fucking junkie. Jag mår så här för att jag har petat i mig alla världens droger. Varenda flaska, du vet, och tror fortfarande inte att jag har något problem. Och det var nog då jag gav mig själv en sista försök att så här, okej, antingen så fortsätter du så här, då har du, ja men, veckor. För nu började folk runt omkring mig dö av överdoser. Och det är så här, ingen i min omgivning har någon aning om det först om de lyssnar på det här. Men jag levde ett sånt parallellt liv utan ens vara i det. Men där insåg jag att så här, gud, nu kan jag kan själv inte stå upp. Nu kommer jag dö. Om jag inte gör någonting. Så då tog jag min första kontakt med en öppenvård. Och bad om hjälp. Jag sa, jag kommer dö. Jag vet inte vem du är, jag vet inte hur, men får jag inte hjälp så då dör jag. Så det var väl någonting, när jag insåg allvaret, då var väl typ för första gången det här hoppet kom, att säga okej, nu är någonting annat som kickar in. Jag kanske inte vill dö ändå. Och så det var där jag liksom fattade det beslutet. Mm. Och trodde att det skulle, men det är så här, det har ju varit om inte vidrigare efter det. Men på helt andra sätt.
Men har du varit clean sen du sökte öppenvården?
Ja.
Bra jobbat.
Tack.
Du pratar ju om, det är också spännande, för att du sa att du tidigare så sa du att du började känna känslor du inte hade gjort tidigare. Nya känslor.
Mm.
Och det du beskriver så låter det ju som att du har stängt in dina känslor, flytt dina känslor under uppväxt och även här du har levt dubbelliv. Så fort det har blivit jobbigt eller så fort det har varit någonting så har det varit något annat, någon annans fel eller jobbets fel eller utbrändhet, och sen absolut direkt in och bedöva med alkohol eller droger eller någonting sånt. Kan du se idag då varför du börjar känna nya känslor idag när du inte flyr dem på samma sätt?
Nej, men framförallt så inser jag att jag har varit sjuk.
Mm.
Och det är tufft att säga och inse. För jag har varit så jävla elak mot mig själv och tuff och hård. Och det är det som jag tror är den stora sorgen nu, att så här. Men också så härligt att så här, jag har hela tiden, jag har tyckt så illa om mig själv. Jag har trott att jag har varit opålitlig, egoistisk, farlig. Alltså en riktigt, riktigt dålig människa. Och att nu efter 31 år faktiskt få känna så här, men gud, jag är ju rätt härlig. Jag är en jättebra människa. Jag är snäll, det går att lita på mig. Jag är lugn. Jag vill andra väl. Jag vill framförallt mig själv väl. Och det är en helt ny värld att inte... Jag vill inte utsätta mig för någonting. Jag förstår nu varför folk inte gör dumma grejer. För att de vill kunna... jag har aldrig kunnat tänka längre än en månad fram i mitt liv. Helt plötsligt så vill jag bli gammal. Och det kanske låter självklart, men jag har aldrig haft den känslan i min kropp att jag vill bli gammal. Jag vill vara hälsosam, jag vill vara omtyckt och jag vill är nyfiken. Vad gör jag om 5 år? Vad gör jag om 10 år? Gud vad, och du också bara så här, livet nu, alltså så här, med och om man ska säga inte vara sjuk eller inte se till att jag fortsätter vara sjuk. Det är ju tufft nog som det är. Att bara vara människa är tufft.
Mm.
Alltså det är jobbigt, och det var det jag menade med att jag förstår inte hur jag kan ha klarat av ett jobb, relationer, livet och samtidigt ett missbruk. För idag är det under kontroll. Men jag, alltså sekunden jag skulle liksom tillåta mig själv att missbruka igen så faller det. Alltså livet är svårt nog som det. Så det är nog den största skillnaden, att få gå en promenad för att jag vill ha luft i mina lungor, inte för att jag har fått, för att jag ser andra göra det, och för att det jag egentligen vill är att skada mig själv eller försvinna, utan det är första gången jag, det är så mycket första gången upplevelser och jag är så kär i mig själv.
Mm.
Så extremt egenkär, och tar bara ansvar för mig själv, och extremt egoistisk. Men du vet, jag har aldrig haft bättre relationer. De är få, men de har aldrig varit bättre. Jag har aldrig varit så skarp på mitt jobb, aldrig tyckt det varit så kul. Folk litar på mig och jag ställer extremt höga krav på min omgivning så att de kan få ställa det tillbaka. Det är så skönt att folk ställer krav på mig och inte bara tänker så här, men Simon, du vet ju han är egen, han är lite för sig, han är uppe i det blå, låt honom vara, han gör lite som han vill. Nej. Alltså att folk bjuder in mig till att ta ansvar och ställa krav på mig.
Mm.
När de tror att det är det värsta jag vet. Älskar det.
Mm. Du, när du säger så här, men du pratar om det här med att tankarna man har om sig själv när man är i det där som du beskriver, att man känner sig ju som en usel människa och man tror att man verkligen är en dålig människa. Mm. Man fuckar upp, man sårar människor, man skadar människor, man skadar sig själv och man tror liksom att det är ens lott i livet på något sätt.
Ja.
Jag är en dålig människa liksom. Och man är så uppfylld av det för att det bara händer gång på gång på gång. Och så bara kommer en dag där man fattar, jag är ingen dålig människa, jag är bara sjuk.
Ja.
Och just den grejen är så jävla kraftfull. Man fattar liksom, jag är inte dålig, jag är bara sjuk och det kan faktiskt förändras.
Det är en absurd upplevelse. Ja. Och även då när jag hade min kontaktperson på vården som var super, super bra. Och det var ju svåra i början med att jag kände mig liksom schizofren. Alltså helt plötsligt när jag är liksom, hela mitt liv varit den som tar hand om mig själv, jag är egen, jag klarar mig själv. Jag lyssnar på väldigt få, jag går min egen väg och gud vad fin historia liksom. Att helt kapitulera och lyssna på någon som säger så här, det är som alltså så här, sluta andas. Och jag bara, va? Det går inte ihop. Lita på mig. Håll andan. Och allt i min kropp säger så här, det går inte. Alltså varför skulle jag, eller om någon säger så här, från och med nu, du måste hoppa på ett ben. Och jag bara, makes no sense. Varför skulle jag leva resten av mitt liv med att hoppa på ett ben? Jag har ju två ben. Lite samma så var det när jag i början gick emot alla mina principer. Allt kroppen tyckte var det bästa sättet att lösa situationen. Agerande. Att inte få lita på det. Jag kommer ihåg att jag sa det så många, jag bara känner mig schizofren. Jag är rädd att jag är en schizofren galen människa. Hon bara, nej. Du är sjuk, men inte så sjuk. Det här är exakt vad sjukdomen i sig gör. Den har bemästrat och lärt dig att ta till sig den substansen, vad som än händer i livet. Men det vet jag var det absolut tuffaste, att känna mig galen. Och hur obehagligt det var när jag förklarade för henne, vi hade ju såna här check-ups liksom. När jag var tvungen att förklara, jag skulle liksom skriva ner alla gånger som jag har funderat om att liksom så här, ta någonting. Eller, för först så tyckte jag det var helt absurt att ens ha en sån diskussion. För jag är ju inte en av dem liksom. Men okej, jag lyssnar på dig. Om du nu ska ha den här diskussionen med mig, så jag kapitulerar. Och jag liksom, det var så många gånger som jag förstod hur allvarligt det är när det enda man vet är, alltså, att ta de här substanserna är ju inte att man medvetet på något sätt vet att det är dåligt för en. Inte för mig i alla fall. Det var att göra mig gott. Och att någon säger att jag varit fel hela tiden var jävligt konstigt.
Men det är så intressant det här, det som du pratar om. För jag tror du tänker samma sak, Magnus. Det här med att plötsligt lyssna på någon som säger att man ska göra tvärtom mot hur man är inlärd. Det är ju egentligen vad 12-stegsprogrammet handlar om. Att man kommer in där och har följt sin egen vilja. Du har följt din egen hjärna så länge och din hjärna har satt dig i skiten. Och så kommer du in och ska lyssna på en sponsor som har tagit sig ur missbruket och börjar göra annorlunda liksom. För det är ju när vi börjar göra annorlunda, när vi går tvärt emot egot, tvärt emot vår egen vilja, som vi faktiskt kan börja förändras och börja göra vår resa.
Ja, våra egna lösningar har ju slutat fungera uppenbarligen. och då är det ju just det där, och vi har pratat om det i varenda avsnitt. Du nämner det här också, när du ber om hjälp, när du kapitulerar. Och den här sjukdomen är ju lömsk på det sättet. Den är ju väldigt lömsk på det sättet. Dels så blir den sinnesförändrande substansen som vi har som favoritsubstans blir vår absolut bästa kompis.
Mm.
För det är den som hjälper oss att fly alla jobbiga känslor. Det är den som hjälper oss att förstärka våra känslor när vi vill fira någonting.
Mm.
Det är hela tiden den vi vänder oss till när det är någonting som handlar om livet. Och det är självklart att sen göra om, alltså fatta och börja tro då, eller förstå att ensam inte är starkast.
Mm.
Det blir ju så här, va? Mm. Hur fan ska det gå till? Och är man då inte i ett sånt läge där man verkligen så här, jag vill ha hjälp, så precis som du säger, då kommer det inte spela någon roll vad någon säger till dig.
Nej.
Det kommer knappt spela någon roll vad någon gör. Så länge du inte själv inser, jag måste ha hjälp.
Nej, men precis. Samma hjärna som har satt mig i mitt missbruk kan ju inte vara den hjärnan som också tar mig ur det. Det är det som är grejen. För det måste ju vara någon annan som liksom har tagit sig ur det. Någon annan som har en lösning. För att det är sånt jävla självbedrägeri i den här sjukdomen alltså. Mm. För lyssnar jag på min hjärna så kommer jag hamna i skiten om och om igen.
Ja, ja.
Samtidigt, och det här är ju bara högst personligt, samtidigt någonstans, jag har fan alltid vetat. Alltså någonting i mig har ju ändå någonstans sagt så här, det kanske inte är så bra.
Mm. Men det är det lilla sunda friska där inne. Och så är egot så mycket större. Och sjukdomen är så mycket större, är det inte så?
Och starkare.
Och starkare framförallt kanske. Mm.
Definitivt starkare, men jag tror också så här. Jag tror att vi alla någonstans, hur hopplöst livet än är, förmår oss att känna att man vill och kan må bra. Men jag tror att så här, för min del, det här samtalet har aldrig funnits i mitt liv. Alltså inte ens i närheten. Jag har bara haft en extremt stigmatiserad bild av hur alkoholism ser ut, hur missbruk ser ut, när det blir ett problem. Jag tror också att det här med att jämföra igen då, jag önskar så, och det här är också så här, det här är min stora utmaning, att jag har en tendens att gå tillbaka, och jag försöker, och du vet, mantra att inte ångra det jag inte kan ändra på. Det är så här, jag gör så gott jag kan, men jag kan känna sorg och ånger inför att jag inte kände tidigare att det var okej, och erkänna att så här, det här kanske inte är för mig. Jag borde inte göra det här. Jag borde ta det på större allvar. Jag behöver inte ha en nära döden upplevelse för att få lov att säga, ja men fan, vet du vad? Inte för mig.
Mm.
Jag är en av dem som inte bör använda alkohol eller droger. Och jag förstår att till exempel det här samtalet, att de här poddarna, att det bidrar ju till att, jag hoppas i alla fall och tror att det sker i en snabbare takt. Men det är lite min aha-upplevelse idag, just för att så här, jag vill inte minimera kampen det är, absolut, alla ser olika ut nu att vara nykter. Men fan, det är lätt också. På det sättet att jag aldrig haft härliga relationer. Att få vara nykter är det bästa jag vet. Att få vara ärlig. Jag är helt transparent på liksom både gamla relationer, nya relationer, arbetsplats. Det finns ingen som inte vet om det här om mig. Just för att jag fattat så här, men alltså så här, återigen, utan att minimera. Det borde inte vara svårare. Alltså alkohol och droger är inte bra. Punkt. Att det liksom är anonymt och skambelagt och tabu att inte klara av den här skitsaken är för det första helt skev. Och jag tror att det är så här, jag vet att ni båda har ju fått extremt stor hjälp av 12-stegsprogrammet. Men jag är väldigt kritisk mot systemet överlag. Det var samma när jag sökte hjälpen. Och jag skulle liksom börja på Antabus och jag skulle få någon annan, jag kommer inte ihåg vad medicinen hette. Men det är så här, jag skulle gå till luckan vid Mariatorget och hämta ut min medicin tillsammans med sprutnarkomaner. Säger inget om att jag är varken bättre eller sämre, men det var inte min värld. Och när jag var så här, men jag klarar inte av det här. Jag kommer inte, det här blir för snabbt, för mycket för mig. Jag är så villig att ta emot hjälp, men det här går inte. Men har märkt nu när jag är öppen bland vänner, det är så många som jag tror är livrädd för just det scenariot, för att det saknas, alltså så här, diskussionen saknas, umgänget saknas, alternativen saknas. Idag, ett år senare, är det för mig helt absurt hur all lycka och framgång är förknippat med, alltså när man gifter ska man dricka champagne, annars är det inte riktigt bröllop och nyår, och man umgås på restaurang och då ska man dricka goda viner, och när man reser, alltså det är en sån konstruktion, och det är fine, men det är inte ett måste, och jag tycker att det är synd att det fattas alternativ. Jag har hört att ni har nämnt några, det finns behandlingshem och det finns liksom, jag hör att det är på gång.
Ja, utvecklingen går åt rätt håll ju. Ja. Och det är ju lite det vi gör med den här podden också, att försöka sudda ut liksom gränserna. För det är ju, alltså beroende är en av våra största folksjukdomar. Det är liksom, det gör ingen skillnad på samhällsklasser eller kön eller vad som helst. Det finns överallt, i alla samhällsklasser, överallt. Så liksom att de här gamla dammiga bilderna av att, ja men som du är inne på, ja men sprutor i armen, parkbänk. Det är liksom, det håller vi på och försöker sudda ut. Men det går ju långsamt. Tyvärr går det långsamt.
Ja, det gör det.
Det kan inte göra så mycket mer än liksom göra den här podden och försöka prata om det. Liksom.
Ja, men det är extremt frustrerande när, som vi är inne på, så här, man kan bara ta ansvar för sig själv. Och det är så jobbigt att se nu hur många i min närhet som hade behövt ta det här beslutet också. Mm. Mm. Men de kämpar på, för de är inte sprutnarkomaner och ligger inte på parkbänken. Nej. Så det är fortfarande lugnt. Men så jag, du vet... Och det spelar ingen roll vad jag säger.
Nej, men det kommer komma en dag, Simon, där de eventuellt når sin botten. Och då kommer de komma till dig och säga så här: Simon, hur gjorde du?
Jag hoppas bara att såna här samtal leder till att man med stolthet kan hoppa in i de rummen och fatta de här besluten utan att nå botten. Mm. Det bör inte vara liksom det slutgiltiga beviset för att man ska leva ett nyktert liv.
Nej,
jag vet inte vad nyktert, lev hur du vill, men det är, alltså det finns ingen människa i världen som inte överlever utan skiten.
Nej, men precis. Men när jag säger botten så menar jag inte att de ska hamna i rännstenen. Jag menar någon slags liksom emotionell villighet liksom till förändring, snarare så.
Okay.
Du, Magnus, vad säger du? Ska vi hugga tag i vårt favoritsegment?
Ja, The House svarar.
Även den här veckan så får Marcus Enoksson chansen att svara från The House Stockholm. Välkommen Marcus.
Tackar, tackar.
Allt bra?
Ja, jag tycker att det är en fin dag idag faktiskt. Mm. Den är efter omständigheterna behandlat mig väl.
Härligt. Är du redo att ta dig an veckans fråga?
Ja, de har ju varit ganska kluriga måste jag säga, så det ska bli intressant att se vad det är för typ av fråga idag.
Shoot.
Veckans fråga riktar sig till oss också, så det här blir nog en liten gruppdiskussion tror jag.
Säger du att titta på mig?
Ja, men den lyder så här. Handen på hjärtat nu grabbar, händer det aldrig att ni saknar alkohol eller droger?
Vem börjar?
Ja, men du kan ju börja, för okay. Du är ju proffset här va?
Ja, nej, det var länge sedan nu måste jag säga. Riktigt länge sedan. Jag kunde verkligen inte föreställa mig hur det skulle se ut att leva utan alkohol och droger. Men det har släppt och det var många, många år sedan nu faktiskt. Mm. Jag kan uppleva andra uttryck för min beroende personlighet när det händer saker, när livet fortsätter vara livet. När det är storm ut i mitt liv så kanske några andra av mina liksom mönster eller strategier som jag la mig an med i mitt missbruk. Så som impulsivitet eller att jag ser ner på andra eller att jag isolerar mig eller att jag ljuger och manipulerar. Mm. De här kan komma springande, men det var väldigt länge sedan jag kände ett sug efter alkohol och droger. Men om jag upptäcker det här till exempel, att jag isolerar mig eller att jag är impulsiv eller klickar hem massa jackor på internet trots att jag har 20 stycken, så då kan jag ju göra någonting åt det. Då kan jag använda flera av mina verktyg.
Mm. Det där är något jag känner igen mig i.
Ja, du då? Har du haft...
Alltså, alkohol, nej. Det var absolut inte någonting som jag tyckte var kul. Sista liksom, många, många år. Det gav mig ingenting. När jag mår som allra sämst idag så kan jag väl vara lite nostalgisk och tänka på hur droger var i början kanske. Men samtidigt så har jag liksom hela filmen klar för mig. Jag vet att liksom sista åren så var det inte så. Så det är en tanke jag slår bort väldigt snabbt. Men den här tanken kommer i princip aldrig. Men det kan komma någon tanke. Ja, men det var ju så härligt i början. Liksom. Men samtidigt så... Nej, jag saknar inte och jag kan spela hela filmen framför mig i huvudet. Och jag agerar inte på känslorna eller tankarna. Liksom. Du då?
Ja, men jag skulle nog snarare säga att jag kanske mer saknar... och vara ute lite längre, vara med på festen lite längre, alltså den delen kan jag sakna ibland. Men när jag väl gör det, då är det en period när jag kanske inte är 100 i balans. Substanserna som sådana, nej. Jag hade inte, alkohol var ju inte någon favoritsubstans för mig på det sättet heller. Jag tog alltid kokain när jag var nykter, alltså från alkohol. Vilket kanske inte...
Torrladda,
vilket inte är så jättevanligt. Men... nej, inget sug efter substanser så faktiskt.
Men det där som du säger, Marcus, just det där med att man kan liksom komma på sig själv att när man är inne och kikar på jackor eller på resor, då är det oftast någonting som är fel med en själv.
Precis.
Behöver jag gå på ett möte? Behöver jag ringa någon sponsor? Behöver jag göra någonting med mig själv liksom?
Jag ser det lite grann som alltså den gula lampan på instrumenträdaren på bilen sen. Ja, nu lyser oljelampan, då ska jag fylla på med olja. Lite så kan jag använda de här mönstren när jag kan själv fånga upp mig och se då att, men nu är det någonting som jag har en obalans inom mig, och det visar sig på det här sättet idag. Mm. Snarare än att jag blir jättesugen på att skicka i mig någon drog.
Mm. Ja.
Ja.
Men om jag inte skulle börja använda verktyg då skulle jag förmodligen på sikt kanske bli sugen på att skicka i mig någonting om jag inte gör någonting åt det.
Bra fråga och ja, helt okej svar får vi hoppas.
Ja.
Mm. Tack.
Tack Microsoft The House.
Tack, tack. Tack. Nu ska vi sammanfatta veckans avsnitt.
Mm. Ja, vad tar du med dig från idag?
Nej, men jag tar med mig... men alltså, det jag tar med mig är att det känns ärofyllt och väldigt fint att vårt forum fick vara det första forumet där Simon pratar om de här sakerna.
Mm.
Det känns stort och väldigt fint och det uppskattar jag mycket. För det var mycket igenkänning och det var lite tårar och det var en fin stund. Och ja, jag är glad över det här samtalet. Du då?
Jag tänker så här, just utifrån hur sjukdomen fungerar. Hur vi tidigt i vår ålder inte lär oss att hantera våra känsloliv. Och när vi inte gör det som unga så skapas det som ett hål i oss som vi måste fylla med saker för att känna oss tillfredsställda. Simon berättade om det här med att hela tiden passa in och bekräftelsen och sådana saker, och det är ju ett sätt att fylla sin låga självkänsla egentligen. Hur vi vidare går till att använda sinnesförändrande substanser till att fylla det här hålet och fly livet. Mm. Fly oss själva. Och för varje gång vi gör det där och beroendemonstret, som jag kallar det, får ett större och starkare grepp, så hamnar vi också i den situationen till slut, precis som Simon säger, att jag fattar inte hur jag kunde göra vissa saker, och hur kunde jag vara så mot mig själv, hur kunde jag vara så mot andra. Och det är ju när vi är i våldet på beroendet.
Mm.
När vi helt har tappat liksom oss själva, våra värderingar, etik och moral och alla såna här saker, och är förlorade i beroendet. Och sen då det fina i att börja få känna känslor igen. Och våga ta emot de där känslorna. För alla känslor kommer ju inte vara solsken runt omkring. Utan det kommer ju gå upp och ner i livet. Det är så livet funkar. Den dagen det inte gör det, då ligger vi under jorden.
Mm.
Men att liksom anamma det och ta emot de känslorna.
Och att få känna, som de är. Och att få känna kärlek för sig själv.
Ja, utan att liksom fly dem. Det tycker jag var väldigt talande. Och just den här mentala besattheten som är en del i sjukdomen, att vi kan inte skilja på sanning och lögn. Tanken på nästa rus gör att vi i princip gör vad som helst för att nå dit. Han pratade om någon fest han var på där han egentligen inte var på den första festen, för han ville till den andra festen. Det var där det riktiga ruset fanns, men det var också där han kunde vara sig själv till punkt och pricka liksom, fullt ut. Och det här är ju precis så här beroendesjukdomen fungerar. Mm. Och det är så här den ser ut. Och det är fantastiskt att se det idag. Du lyser, du är glad, du har tagit ur det. Och det jag vill skicka med dig, det är ju just det här att fortsätta jobba med sig själv som människa. För de sinnesförändrade substanserna är egentligen symptom på våran sjukdom. De andra sakerna, att lära oss hantera våra rädslor, ilskor, alla de här sakerna. Vi kanske har människor vi behöver gottgöra along the way för att liksom rensa våran ryggsäck och fortsätta växa, fortsätta stärka våran självkänsla. Det är någonting som jag vill verkligen skicka med er. Ja, nej, det var känslosamt och ett väldigt fint samtal.
Det var det. Och vad säger du, Simon? Hur vill du sammanfatta det här? Har några slutord?
Oj. Nej, men alltså för det första extremt glad att få utrymme att prata om det här. De är väldigt få. Så jag är bara väldigt tacksam av att få ha det här samtalet. Jag hoppas att det sker liksom fler gånger och med andra och i fler rum. Nej, men alltså så här, det enda jag vill och hoppas är väl att folk ska våga ge sig själva chansen. Alltså om någonstans har man, om det någonstans biter tag i en att det kan finnas ett problem med någonting, alltså unna dig själv åtminstone bara ha samtalet med någon. Det tog mig alldeles för lång tid.
Perfekta slutord. Vi säger så. Tack Simon, tack Magnus.
Tack Nemo, tack Simon och tack till alla er som har lyssnat. Och vi önskar er en fortsatt fin dag eller kväll eller vad klockan nu är när ni lyssnar.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!